Vet ni, Gud har en plan för ditt liv. Och om du inte tror mig, så titta på den här texten i psalm 139 och vers 16. Där står det att dina ögon, det talas om Gud, dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Fascinerande. Här så finns det någonting som Bibeln säger, att Gud hade skrivit en bok i himlen innan vi var födda. En bok med vårt namn som titel kanske. Och i den här boken så står alla våra dagar innan någon av dem hade kommit. Nu det står att de är bestämda. Vad betyder det? Betyder det att Gud har förutbestämt de här, allt som har hänt i våra liv, och att vi inte kan påverka det? Nej, det är inte det som det betyder. Faktum är, om vi läser i psalm 81, så står det att mitt folk ville inte höra min röst. Israel lydde inte mig. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk bara ville höra mig, säger Gud, om Israel ville vandra på mina vägar. Så kan vi gå våra egna vägar? Kan vi gå våra egna planer? Det kan vi. Vi pratade om det här i ett av mötena, om den fria viljan. Vi har en förmåga att välja att följa Guds plan eller inte. Men sanningen är den att Gud har en bestämd plan för oss. Och inte bara en allmän sak att personen ska komma till himlen. Utan faktiskt för varje dag så finns det planerat saker och ting som Gud vill att vi ska göra. Jag tycker det är ganska spännande. Jag studerade det här lite grann i Bibeln för att se vad står i den här boken egentligen. Jag hittade att det står var man ska bo. Gud har bestämt det. Han har en plan om var vi ska bo någonstans. Kanske det är på många olika platser, men i alla fall gränserna inom var vi ska bo. Det står vilken karriär vi ska ha. Det står vem vi ska gifta oss med. Han har en plan för det. Hur gammal du ska bli. Psalm 39:5, jag vill visa den här versen. Det står, Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut, att det finns en gräns för mina dagar. Så att jag inser hur förgänglig jag är. Så faktum är att Gud har en gräns för våra dagar. Han vet att så här och så här gammal kommer Jonathan att bli. Och han vet när det är dags för mig att mina dagar får ett slut. Men då kommer han förstås att uppväcka mig igen, som vi pratade om i vårt förra möte, på den yttersta dagen. Men för mig så tycker jag det här är en väldigt intressant tanke. Gud har en plan för våra liv, och den här planen är för att göra oss lyckliga. Men sen så kan vi gå våra egna vägar. Och Gud kanske måste ta till plan B, eller plan C, eller plan D, eller vad det än kan vara. Men jag tror att Gud, han är som en sån här GPS. Ni vet, han har ett mål dit han vill ta oss. Och vi kanske kör vilse. Gud säger sväng höger, vi svänger vänster istället. Och vad gör GPSen då? Den säger beräknar om rutt, eller hur? Och sen räknar den om rutt, och då måste man ta en liten omväg. Men till slut så kommer man tillbaka till den vägen igen. Och så är det för oss också. Om du har tagit ett felaktigt steg, så börja lyssna på GPSen. När vi börjar lyssna på den helige andes röst som talar till oss, så kan han leda oss tillbaka på den vägen igen. Men det som jag vill fokusera på idag är det här att Gud har också bestämt, har en plan för hur långt liv vi ska ha. Men genom vårt sätt att leva på så kan vi faktiskt minska den här tiden som vi lever. Vi kan dö i förtid. Predikaren kapitel 7 och vers 18 säger, var inte allt för ogudaktig och inte allt för dåraktig, varför dö före din tid? Så kan man dö före sin tid? Det kan man. Och vad ska man göra om man vill dö före sin tid? Jo, man är allt för ogudaktig eller dåraktig. Så det finns de som lever ett fullständigt ogudaktigt liv, som Gud säger att jag måste tyvärr förkorta den här personens liv för att den inte ska orsaka alldeles för mycket skada i världen. Men det står också dåraktig. Till exempel om jag står på en, vid en avsats på en klippa och så tänker jag att nu hoppar jag ner här, för Gud har ju, han har ju en plan för hur gammal jag ska bli, så oavsett om jag hoppar ner för den här klippan eller inte så kommer jag att överleva. Ja, det är lite dåraktigt, eller hur? Så vår dåraktighet kan också förkorta våra liv. Men det finns ju andra sätt. Jag kan ju ta mitt liv. Vi har den fria viljan att kunna göra det, och då förkortas vårt liv. Gud vill inte att vi ska ta våra liv, utan han har en plan för våra liv. Men sen kan man ju ta sitt liv på ett långsammare sätt också. Genom att stoppa i saker som dödar den på ett långsamt sätt. Så de här olika sakerna tänkte jag vi ska titta på. Att det finns sätt som vi kan göra. Val som vi kan fatta som faktiskt kan förkorta våra liv. Gud vill att vi ska leva till våra dagars mått, som det står. Och han har gett oss råd om hur vi ska kunna göra det. Hur vi ska kunna leva så länge, och inte bara så länge som möjligt, men så friskt och så energirikt och så lyckligt som möjligt. I andra Mosebok 15:26 så säger han att om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna. Ty jag är Herren din läkare. Så här kommer ett villkor. Om vi hör Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så kommer vi att slippa en hel del sjukdomar. Nu, det här betyder inte att vi kommer slippa alla sjukdomar som finns. Men det finns en hel del sjukdomar som vi kan undvika om vi följer de bud och de råd som Gud har gett oss. Han är den store läkaren. Och läkarens rekommendationer, de kan man välja att följa eller inte, eller hur? Men oftast är det bra att följa läkarens råd. För han vet vad han pratar om, speciellt den gudomlige läkaren. Han vet precis hur vår kropp fungerar och han vet hur vi kan må så bra som möjligt. Jesus brydde sig om människor när han gick här på jorden. Han helade människor mer än vad han predikade. Har ni tänkt på det? Man läser om mer botanden som Jesus gör än predikningar i evangelierna. Gud vill att vi ska vara friska. Här så står det i 3 Johannesbrevet: älskade broder, jag hoppas att det går dig väl i allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Ibland så har vi den här tanken om att Gud, han bryr sig endast om vår själsliga hälsa. Han bryr sig endast om vår relation med honom, vår andliga hälsa. Men, och visst gör han, det är det viktigaste. Men Gud bryr sig också lika mycket om vår fysiska hälsa. Och de är faktiskt påverkade, eller de är faktiskt relaterade till varandra på ett sätt. Tänk efter. Vår hjärna, det är ett fysiskt organ, eller hur? Om jag kan bli sjuk i hjärtat, jag kan bli sjuk i armen eller jag kan bli sjuk på någon annan kroppsdel. Tror ni att hjärnan också kan bli sjuk? Jag tror det. Jag tror att den kan påverkas utav fysiska komponenter. Och om hjärnan inte mår bra, då får vi ofta någonting som kallas för depression. Eller hur? Och hur mår man då? Man känner sig inte bra alls överhuvudtaget. Och det är svårt också att upprätthålla sin relation med Gud ibland när man lider utav sådana saker. Så på ett sätt så kan de påverka varandra. Så därför vill Gud inte bara att vi ska vara andligt friska, utan också att vi ska vara fysiskt friska. Varför bryr sig Gud om det här? Dels på grund av det, men också för att vår kropp kallas för den helige andes tempel. Paulus säger: vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Jesus har köpt vår kropp. Egentligen så äger vi inte vår kropp, utan egentligen så är vi förvaltare av den här kroppen och ska ta hand om den efter bästa förmåga, eftersom det är ett tempel. Och jag vill visa 5 stycken gudomliga hälsoråd som vi finner i Bibeln och som kan hjälpa oss att leva upp till våra dagars mått. Så att vi slipper att dö i förtid. Och det här är inte en uttömmande lista, men det är 5 stycken viktiga principer i alla fall. Den första är att motionera mera. Motionera mera. Men var finner vi det i Bibeln? Ja, till exempel Paulus skriver i Timoteus att kroppsövningar är i någon mån nyttig, men Guds fruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv både för den här tiden och den kommande. Okej, så Guds fruktan är det viktigaste. För det ger oss liv både här och i framtiden. Men kroppsövningar hjälper oss i alla fall för den här tiden. Det är någonting som påverkar vår kropp här och nu. Så den är nyttig i någon mån. När Gud skapade Adam och Eva så placerade han dem i Edens lustgård. Det står om mannen, att Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Så han skulle inte bara ligga där i hängmattan i Edens lustgård, utan han skulle gräva, han skulle hålla på och vältra stenar och bygga saker och alla möjliga grejer för att vara sysselsatt. Han skulle vara aktiv, ha ett aktivt liv. Och det är vi skapade för att göra. Vi är inte skapade för inaktivitet, utan vi är skapade för aktivitet. I första Mosebok 3 så står det om efter syndafallet. Då blev människans situation lite jobbigare. Det står, därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess att du vänder åter till jorden. Så här så kom tistlar och törner upp och de behövde arbeta med jorden på ett annat sätt. Och det blev mödosamt. Det blev mycket, mycket jobbigare. De skulle i sitt anletes svett äta sitt bröd. Och vi kan tycka att det här var en jobbig förbannelse som Gud la på människorna. Men om man lägger märke till det här så står det att marken ska vara förbannad för din skull. Och det här ordet för din skull, det kan betyda 2 saker. Även i grundtexten. Antingen så kan det betyda för att du var olydig och så för din skull så ska jag förbanna marken. Eller så kan det vara också för ditt bästa. För din skull så ska den här marken vara förbannad. Och du kan tycka, men hur kan en förbannelse vara någonting positivt? Ja, jag tror att i den situationen som människan försatte sig i så såg Gud att det var nödvändigt för henne att arbeta och svettas för att hon skulle kunna må så bra som möjligt. Och genom de här sakerna också kunna vända sig tillbaka till Gud. Så även ifall det är en förbannelse så finns det någonting som har samverkat till det bästa. Även i den här situationen. Det är manligt att vara stark, visst ni det? I alla fall enligt David som sa det till Salomo. Han sa, jag lämnar nu denna världen, var stark och visa dig som en man. Jesus han arbetade som snickare. Så han arbetade fysiskt. Så han motionerade i den bemärkelsen. I Ordspråksboken 31 så står det om kvinnan också att hon ska vara stark. Det står att om den goda hustrun som fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar. Så att hålla igång, att vara aktiv och stark är ingenting som är ovärdigt en kvinna eller en man. Båda två är enligt Bibeln bör vara hålla igång och ha en aktiv livsstil. Några av vetenskapliga fördelar med regelbunden motion. Jag kan ju säga det här med motion. Förr i tiden så var det ju så att alla behövde arbeta på åken. Alla behövde jobba. Så det var liksom inte så att jag behövde gå ut och springa eller lyfta skrot eller sådana saker. Det gjorde jag under vardagen hela tiden. Men sen i vårt moderna samhälle så gör datorerna nästan allting. Så vi behöver bara sitta vid vår dator oftast i många arbeten. Och därför så får vi ett stillasittande liv. Och därför behöver vi uppfinna någonting som vi kallar för motion. Så att nu måste vi börja gå och motionera och springa och gå på gym och allt möjligt. Men det är ändå så att vi är gjorda för att röra på oss. Även om vi har varit smarta nog att hitta på ett sätt att inte behöva göra så mycket arbete, så behöver vi kompensera det med någonting annat i så fall. Motion ökar chansen att leva längre och friskare. Den minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, högt blodtryck och cancer. Den motverkar typ 2-diabetes. Den skyddar mot benskörhet. Den ökar hjärnkapaciteten. Den lindrar oro och depression. Och gör dig gladare. Min fru var på en ett program, ett återhämtningsprogram efter att hon hade blivit utbränd. Och där så fick hon läkarens rekommendationer att du måste motionera 2 timmar varje dag. 2 timmar varje dag. Och det gjorde otroliga under för henne. Okej, 2 timmar varje dag, det låter otroligt mycket. Men det var en sån situation. Man rekommenderar vanligtvis i alla fall minst 30 minuter per dag. Att man ska få upp pulsen eller på något sätt vara aktiv. Men faktum är, det har otroliga fördelar för hjärnans hälsa. Det främjar viktminskning. Det ökar musklerna och lungornas styrka och det förbättrar sömnen. Det är ett otroligt piller. Tänk om vi kunde upptäcka en medicin som kunde göra alla dessa saker. Det hade varit en stor säljare. Men nu har vi det i motion. Så, motionera mera är det första gudomliga hälsorådet. Nummer 2, lev nyktert. Bibeln förespråkar en nykter livsstil. En livsstil som är fri från droger och missbruk av olika slag. Om vi talar om alkohol, låt oss titta på alkoholen. I Efesierbrevet 5:18 säger: berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Jesus han förespråkade att var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen. Så Jesus förespråkade en nykter livsstil. Ordspråksboken fördömer vinets och starka dryckerna. Den säger: vinet smädar, starka drycker larmar. Ingen som raglar av det är vis. Så Bibeln förespråkar att vi ska leva ett drogfritt liv. Där vi kan ha vår fulla hjärnkapacitet. Om vi tittar bara på statistiken av alkohol så tror jag att det egentligen är bara sunt förnuft. 3,3 miljoner människor dör varje år av alkoholism. 3,3 miljoner människor, det är många människor varje år utav alkoholism. I var fjärde sjukhussäng är upptagen på grund av alkohol. En tredjedel av trafikdöda orsakas av alkohol. Hälften av alla drunkningsolyckor orsakas av alkohol. Hälften av alla psykiatripatienter har alkoholproblem. Alkohol påverkar samhället på ett sätt som ingen annan drog egentligen gör. I Sverige så kostade 50 miljarder kronor varje år. 50 miljarder kronor, det är ju 5 miljarder euro drygt. Mellan 5 och 6 miljarder euro varje år är det i Sverige som alkoholen kostar. Jag har inte kollat upp statistiken i Finland, men jag kan tänka mig att det är någonting liknande. Det är mycket pengar. Tänk vad vi kunde använda det här för. Om man inte använder det för alkoholen. Man skulle ha mycket pengar. Vet ni vad världens farligaste drog är? Faktum är att det kallas för världens farligaste drog. Överlag var alkohol. Det var här en studie som publicerades i The Lancet 2010. Överlag var alkohol den mest skadliga drogen med heroin och kokain på andra och tredje plats. Man mätte då vad alkoholen gjorde för skada på andra och för den egna personen. Och här så ser vi att visst heroin skadade personen lite mer, men den hade lite mindre skada på andra. Så om man tar den totala sammanslagningen här så såg de att alkohol var den absolut farligaste drogen i världen. Och då kan vi undra, om Bibeln förespråkar det här, en nykter livsstil, är det här någonting som en kristen som vill följa, vill att hans kropp ska må, hans eller hennes kropp ska må så bra som möjligt, bör använda sig av den farligaste drogen i världen? Det får du själv svara på. Men jag tror att Bibeln förespråkar verkligen en nykter livsstil. Ordspråksboken, så står det en beskrivning av alkoholism i Ordspråksboken 23 och vers 29. Vem ropar ack? Vem ropar ve? Vem grälar? Vem klagar? Vem har onödiga sår? Vem har dimmiga ögon? De som stannar länge vid vinet. De som går och prövar kryddat vin. Vers 31. Se inte på vinet att det är så rött, att det glänser så i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och hugger som en giftorm. Då får dina ögon se märkliga syner och ditt hjärta tala galenskaper. Det blir som att du ligger mitt ute på havet eller i toppen av en mast. De slog mig, men det gjorde inte ont. De gav mig stryk, men jag kände inget. När ska jag vakna? Jag vill få tag i mer. Här har vi en tydlig beskrivning av en alkoholiserad person som lever sitt liv för att få tag på mer alkohol. Och det är en otroligt sorglig situation. Här så står det, till slut biter det som en orm och hugger som en giftorm. Utav alla som dricker alkohol så är det minst 10% som utvecklar alkoholism. 10%. Låt mig ställa dig den frågan. Hur många av dessa 10% tror ni bestämde sig för att nu ska jag bli alkoholist? Jag tror att det var inte speciellt många som gjorde det. Utan de personerna som blev alkoholister, de fångades. Många har tänkt att ja, men jag ska bara dricka lite grann. Jag ska bara festa lite nu och då. Och sen blev det lite oftare och oftare. Och sen så tappade man kontrollen. Och sen så kunde man inte klara av det längre. Det är en stor risk med alkoholen. Någon kanske tycker att ja, jag dricker bara lite grann. Inte för mycket. Och visst är det mindre risk än om man dricker mycket. Men det är alltid en risk. Det finns en risk med det här måttliga drickandet. Det finns några idéer som folk har fått för sig att måttlig alkoholkonsumtion är till och med nyttigt för hälsan. Det är bra för hjärtat att dricka ett glas vin till maten. Det är en myt. Och det har visats gång på gång inom vetenskapliga forskningar. Här är professor Sven Andreasson från SVT Nyheter. 19 februari 2016 så skriver han så här: flera studier har länge visat att låg konsumtion av alkohol ger positiv hälsoeffekt. Detta är en myt som folk måste sluta tro på. Det menar en forskargrupp som återigen lyfter den stekheta frågan. Det verkar snarare, säger den här professorn, vara en hälsorisk oavsett hur lite man dricker. Risken är i och för sig väldigt liten då man dricker måttliga mängder, men poängen är att man inte förbättrar sin hälsa eller minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Så det här är en myt, tro inte på den när folk säger det. Det kan finnas positiva saker i vindruvor, men drick då druvjuice. Varför dricka den här alkoholen för att riskera att du hamnar i den här situationen? Systembolaget i Sverige skriver så här: det finns inget ofarligt drickande. Alkohol är aldrig helt ofarligt. Det är aldrig nyttigt. Det är trots allt ett gift. Okej, så det erkänner Systembolaget. Ändå säljer de det, vilket är lite förvirrande för mig. Men det är det som är idén bakom det här. Det är en drog och det är den farligaste drogen i världen. Och det finns ingenting som är helt ofarligt. Den person som snärjs av det här och hamnar i alkoholism kommer inte bara att förlora sin hälsa, men kommer faktiskt också att förlora sitt eviga liv. Det står: vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Nu, jag säger bara det här för att visa allvaret i det. Men jag tror att det finns hopp för varje person som kan vara drabbad utav det här. Jesus har hopp för hälsan. Och det vill jag också presentera. Faktum är, om man läser vidare i det här, så står det att sådana var några av er. Men ni har blivit renade och ni lever ett nytt liv. Så, jag tror verkligen att Gud, att det finns hopp i det här. Någon kanske säger att, men Jesus drack väl vin? Gjorde han inte det? Ja, det är bara viktigt att komma ihåg för oss att när vi läser ordet vin i Bibeln, så behöver det inte alltid betyda en alkoholhaltig vin. Det står till exempel att man trampar vin i pressarna. Och vad de gjorde var att de kastade druvor ner och sen så tog de av sig barfota och så trampade de på de här vindruvorna. Och det kallas för vin i de där pressarna. Så fråga, var det jäst eller var det ojäst? Nej, vi kallar dem för vindruvor. Det betyder inte att det finns vin i dem. Eller alkoholhaltigt vin i dem. Men förstås, det kan komma alkoholhaltigt vin därifrån. Så vi läser i Klagovisorna till exempel att det står: mina ögon är förtärda av gråt, det jäser i mitt innersta. Min lever är som utgjuten på jorden, ty dottern mitt folk går under. Barn och spädbarn förgås på gatorna i staden. De ropar till sina mödrar: var finns bröd och vin? Vänta nu här. Ropar barn och spädbarn, är de alkoholister? Tror ni? Nej, jag tror inte det här. Utan det här handlar om bröd och vin, det som var standardmaten i Israel. De tog den här druvjuicen och de destillerade den så att det blev som en sirap ungefär. Och de kunde blanda den och dricka den vanligtvis. Men det kallas för vin också. All saft från druvan kommer därifrån. Och om vi tänker på Jesus när han drack vid nattvarden, så sa han: detta är mitt blod. Detta är en symbol på mitt blod. Och jäsningen, eller under den tiden när han sa de här orden, så var det osyrade brödets högtid. Ingenting jäst fick finnas i huset. Så den druvsaften som Jesus hade där var inte jäst. Och han säger det i Matteus 26, så säger han att det som vinstocken ger, pratar han om. Alltså det som kommer ifrån vinstocken. Det var det som var en välsignelse och det var det som han gav till sina lärjungar. Och att säga att Jesus blod var syndigt är ju inte någonting som någon av oss vill säga. Om den här jäsningsprocessen representerade synd. Så jag tror inte att det var så. Samma sak jag tror när Jesus förvandlar vatten till vin. Han skapar inte 600 liter alkohol till en fyllefest för att veta att 10% av alla de här personerna kommer att bli alkoholister och gå förlorade. Det rimmar väldigt konstigt, tycker jag, med den bilden av Jesus som vi ser i evangelien. Det här är saker som jag ser också, att Jesus, han tog inte vin på korset när han blev erbjuden det. Men mitt mål är inte här bara att fördöma alkohol. Men det här är orsakerna till varför jag har valt att jag vill leva ett nyktert liv, en nykter livsstil. Och jag tror att ingen skulle ta skada ifall de beslutade sig för att göra det också. Det finns förstås andra droger i vårt samhälle. Heroin, nikotin. Sådant som skadar hälsan otroligt mycket. Vad står det på alla cigarettpaketen? Det står rökning dödar, eller hur? Det är ingenting som, om jag ska ära Gud med min kropp, om jag stoppar i mig det där, så är det nog någonting som faktiskt kan förhindra att jag når min fulla livslängd. Och låt mig prata om en annan sak också som kanske är lite impopulärt. Men det finns en annan alkaloid som också är, eller som är den mest vanliga drogen i vårt samhälle, men som också faktiskt är en drog, som det säger, och det är koffein. Koffein är, finns i energidrycker och det finns i alla möjliga saker förstås. Och visst, man kan prata om det, men faktum är att koffeinet är någonting som bidrar till att förkorta våra liv. Här är från Lars Wilhelmsens studie om 1913 års män från 2011, så publicerades den. De hade undersökt personer som levde, som var födda 1913, och de följde dem hela livet för att se vad var det som påverkade att de levde längre. De tänkte att det var generna eller någonting annat, men här så märkte de att många tror att det är generna som har stor betydelse för att bli gammal själv. Det visade sig då att andra faktorer, som att man inte rökte, att man hade lågt kolesterolvärde och att man inte drack särskilt mycket kaffe, spelade en större roll än de här faktorerna om överlevnad hos far och mor. Så, om du skär ner på den konsumtionen, så är det någonting som faktiskt kan ge dig lite längre liv. Så det är positivt, eller hur? Hoppfullt. Jag kan bara säga att det är därför vi inte serverar koffeinhaltiga kaffe här på Vegana. För vi vill att människor ska må så bra som möjligt, leva så länge som möjligt. Och det finns ju bra alternativ, eller hur? Det finns saker som man kan dricka ändå. Nåja. Faktum koffein. En stark kaffekopp minskar blodflödet till hjärnan med 40%. Här är hjärnan innan den här kaffekoppen. Och här är hjärnan efter. För koffein stryper blodflödet till hjärnan. Och det är mycket man skulle kunna säga om det här. Men jag tror i alla fall, om vi skär ner på den konsumtionen, så är det någonting som vi kommer ha större glädje av efteråt. Många kanske säger att ja, men det är omöjligt att göra det. Jag får huvudvärk, jag blir skakig, jag mår jättedåligt om jag gör det. Vet du varför du mår så dåligt? För att det är en drog. Det är de här symptomen som man får när man försöker sluta röka eller när man försöker sluta med någon annan drog. Då får man de här sakerna, abstinensbesvären som man kallar det. Men det är egentligen så din kropp mår. Kom ihåg det. Så om du vill att din kropp ska må bra, så 3 dagar tror jag det är. Så om man klarar sig 3 dagar utan det, så kommer man inte sakna det efter det. Så. Men om du vill, du får göra som du vill. Vi har en fri vilja, eller hur? Jag kommer inte predika vad folk ska göra och ska inte göra. Utan det här är hälsoråd som Gud ger oss. Och som vi kan ta fasta på om vi vill. Men om vi vill säga att vi vill göra något annat, så kommer jag tycka om er i alla fall. Och Gud kommer tycka om er. Även ifall vi inte når riktigt om så många år som han har hoppats på att vi ska göra. Och vi kanske får lite andra effekter också. 3, ät mer vegetariskt. 1 Korinthierbrevet säger: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Det är min önskan. Att försöka leva till Guds ära. Vad är det för kost som vi människor var skapade för att äta? Jo, 1 Mosebok 1:29 så står det: Gud sa det, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden. Och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Så Gud gav människan en hel vegetarisk kost till att börja med. Även efter syndafallet så står det att människan skulle äta av markens örter. Och det här är den optimala kosten för människor om man vill leva så länge som möjligt. Daniel, han och hans vänner levde också i på ett sådant sätt. I Daniel kapitel 1 så berättas det, vi hinner inte gå igenom det här just nu, men Daniel och hans vänner, de blir erbjudna vin och kött ifrån kungens eget bord, men de inser att de vill inte orena sig med det här, och de ber att de ska kunna få grönsaker och vatten istället. Och kungen är lite osäker, han tycker, ja, men ni kommer inte få tillräckligt med proteiner, ni kommer inte få tillräckligt med näringsämnen. Vet ni inte att man måste ha kött och vin och såna här saker för att kunna leva hälsosamt och må bra? Och Daniel säger att, ja, men snälla, prova i alla fall 10 dagar med oss. Prova 10 dagar och se om vilken effekt det kommer bli. Om du ser att vi magrar av och vi mår mycket sämre, ja då ska vi börja äta din mat istället. Men om vi mår bättre så kanske vi får fortsätta. Och den här personen sa okej då, men vi gör ett försök. 10 dagar får ni på er. Efter de där 10 dagarna var de långt mycket friskare, långt mycket mer välnärda än alla de andra personerna. Och de fick fortsätta äta på det här sättet. Efter 3 års tid så var de 10 gånger klokare än alla de andra personerna som hade ätit utav kungens mat. Nu tror jag inte det bara kanske berodde på maten. Men jag tror att maten hjälpte dem, maten och drycken hjälpte dem att kunna ha sina tankar klara. Istället för att stoppa i saker som gjorde att deras sinnen fördunklades och det var svårare att tänka och så vidare. Så det finns, vi ser de fördelarna i Bibeln. Vi ser vetenskapligt också. Rekommendationen från American Institute of Cancer Research. Vår huvudsakliga slutsats är densamma. De som äter främst växtbaserad mat, grönsaker, fullkorn, frukt och bönor, löper mindre risk att få många cancersorter och även andra sjukdomar. Så kanske vissa av Daniels vänner rent av hade dött. Vad vet jag. Men i alla fall så kan vi undvika det här. Livsmedelsverket i Sverige är väldigt svåra med att komma ut med rekommendationer. Det tar lång tid, en lång byråkratisk process. Men 2013 så gav de efter och sa att forskningen visar att personer som äter mycket rött kött och charkprodukter har större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Till och med WHO gick ut 2015. Det är alltså World Health Organization, Världshälsoorganisationen. Och sa att ja, efter den här utvärderingen så klassade de rött kött och processerat kött med en ökad risk för cancer. 50 gram kött, rött kött om dagen höjde tarmcancerrisken med närmare 20% enligt WHO. Så det är en allmän uppfattning om att om man äter för mycket kött så är det någonting som kan hindra ens liv från att bli långt. Dock är det inte en synd att äta kött. I första Mosebok kapitel 9 så står det att Gud gav människan tillåtelse att äta kött efter syndafloden. När inga grönsaker fanns kvar där på jorden, allting hade svepts bort, så gav Gud tillåtelse för människorna att äta upp sina vänner, djuren. Och i vers 1 så står det så här: Gud välsignade Noa och hans söner och sa det till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Fruktan och skräck för er ska komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen. Över alla som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand. Allt som rör sig och lever ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Så de hade fått grönsaker innan, men nu fick de kött att äta. Men så säger han: kött som har kvar sitt liv, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Sen var det en ganska intressant detalj. Hur många av de här djuren som gick ombord på arken fanns det av varje slag? Minns ni berättelsen? Man säger att de gick 2 och 2, eller hur? 2 och 2 på arken, en han och en hona. Men faktum är att om man läser i kapitel 7 så var det inte bara 2 och 2 utav alla, utan vissa var det 7 par som man tog in. Och det står att det var de rena djuren. Och varför då? Jo, för att det var de som Noa skulle äta upp. Tänk dig, vad hade hänt om Noa hade tagit sig en hundburgare där efter arken? Då hade det inte funnits några hundar längre, eller hur? För det var bara 2 utav dem. Eller om man hade ätit upp en kamel eller elefant, så hade vi inte haft några sådana saker. Utan han åt de djuren som var rena. Så klart och tydligt så ser vi att det fanns ändå skillnader. Noa fick inte äta vilket djur som helst. Han fick inte äta ormar och fladdermöss och allt möjligt sånt där. Utan det fanns vissa djur som var rena som var okej att äta. Och vi läser om det i 3 Mosebok 11. Alla de djur som har helt kluvna klövar och som idisslar får ni äta, står det. Så det här var det som var definitionen. De som hade klövar och som idisslare. Så kan ni tänka på ett exempel på ett sånt djur? En kossa, eller hur? Någon mer djur? En älg, ja. Älgjakten drar igång snart. Ja, det får man äta. Hur är det med en get? Ja, det är det. Vad med en häst? Det var hästköttsskandaler här nyligen för några år sedan. Där man hade blandat ihop ko, eller man hade stämplat hästkött som kokött. Hästen har inte kluvna klövar, eller hur? De har hovar. Och jag vet inte, idisslar de? Jag tror inte de idisslar heller. Så de är orena. Det var någonting man inte fick äta. Sen finns det ett annat djur som var orent. Och det är kanske lite mer... Alltså de flesta har inga problem med. Det är ingen här som jag tror har jättestora kamper med att äta hundar eller katter eller krokodiler. Utan vi vet att sånt där vill vi inte äta. Råttor är ingen som springer efter och jagar. Nej, utan de flesta är det bara bondförnuft att vi vill inte äta det. Men det finns vissa djur som vi har börjat stoppa i oss och tror att det här är normalt. Och en sån är svinet. Eller hur? Grisen. De har kluvna klövar, men de idisslar inte. Svinet är fullt av trikonitbakterier också. Och många andra saker. Trikiner. Parasiter, tack. Trikinparasiter. Och det finns många andra saker som man förstår varför Gud har sagt att det här är inte någonting som vi ska leva på. Och det är något av de sämsta köttena som man kan äta. Rent vetenskapligt också. Så Gud har sagt, håll er borta från det där. Och det är för vårt eget bästa. Han säger inte det här för att ta bort vår favoritbaconmacka. Utan det här är egentligen för att vi ska kunna må så bra som möjligt. Vi ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Och det finns massa ersättningar som du kan äta istället. Nå, hur är det med det som finns i havet? Det finns enkla regler för det också. Tredje Mosebok 9, vers 9 och 10. Detta får ni äta av det som är i havet. Allt i vattnet och sjöar och floderna som har fenor och fjäll, det får ni äta. Okej, så två kännetecken för det som finns i vattnet. Fenor och fjäll. Har ni något exempel? Fisk, eller hur? Lax. Är det all slags fisk? Ta till exempel laken. Har den fjäll? Lite osäker. Jag tror det är en skinnfisk, är det inte det? Hur är det med ålen? Den är oren. Den har inte Gud gett tillåtelse för människan att äta. Sen om vi tänker på det andra som finns. Ta kräftor och musslor och räkor och de här bitarna. Så är inte det heller någonting som faktiskt klassificeras under det här. Utan det är någonting som... Jag menar, de äter det som finns på botten utav vattnet. Och det finns en orsak till varför Gud har sagt att vi ska inte äta det. Det är där som alla saker, många av sjukdomarna samlas. Det finns otroliga miljögifter i de här, speciellt idag. Bläckfiskar. Det är inte heller någonting som passar. Jag tror många av de här sakerna kanske vi inte äter. Men det finns vissa saker som råkat hamnas på delikatessbordet. Exakt fråga.
Hur är det med val och säl?
Ja, det är en bra fråga. Har valar fjäll?
Vi har hår. Nej, vi har skinn.
Skinn, ja, precis. Så de skulle inte vara rena då. Jag var på Island en gång och där så skröt de om att de åt val hela tiden där. Men ja, tyvärr, de är inte rena. Så jag tror det finns en orsak. Gud har sagt det här, inte för att ta bort någon glädje, utan för att ge oss en större glädje. Sen står de lite... Fåglar, flygande fåglar. Ni kan läsa det här egentligen själva. Men låt oss titta på några av de här. Tredje Mosebok 11, vers 13. Så står det så här. Dessa fåglar ska ni räkna som avskyvärda. De ska inte ätas. De är avskyvärda. Örnen, lammgamen, havsörnen, gladan, falken med dess arter, korpen med dess arter, strutsen, tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter, ugglan, dykfågeln, uven, tinsemetfågeln, pelikanen, asgamen, storken, regnpiparen med dess arter, härfågeln och fladdermusen. Hur många av er tycker om att äta glador eller örnar eller ugglor eller asgam? Vad med fladdermus? Nej. Alltså de flesta äter vi, såna här saker äter vi inte. Fladdermusen äts faktiskt på vissa ställen i Afrika till exempel. Och lägg märke till vad WHO säger om Ebola-viruset. Ni minns vi hade Ebola-viruset som dödade tiotusentals människor nyligen. Vet ni var det kommer ifrån? Man tror att fladdermöss av familjen Pteropodiae är de ursprungliga värddjuren av Ebola-viruset. Så här ser de ut. Och de äter vissa folk och därför så får de, därför blev det den här Ebola-viruset. Tänk, Gud, han vet vad han pratar om. Om folk hade lyssnat på det här rådet så hade vi inte haft någon Ebola. Men Gud har gett oss det här för att hindra oss från att drabbas av många av dessa sjukdomar. Så ät mer vegetariskt är rådet. Nummer 4, stressa av. Jesus säger, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Visst är det en dygd att arbeta hårt i sitt anletes svett, men vi behöver ha en balans, det måste finnas vila. Överarbete är lika farligt som lathet. Så vi måste hitta en god balans. Jesus inbjuder oss att göra det. Vi har lite olika former av vila, daglig vila, dygnsvila, veckovila och semester. Alla dessa är avgörande. Att reflektera över dagens händelser kan vara någonting positivt. Dygnsvilan. Bibeln säger att det är viktigt för vår hälsa också. Lärjungarna säger till Jesus att Herre, sover han så blir han frisk. De visste att om man sover bra så är det någonting som bidrar till vår hälsa. Och 7-8 timmars, upp till 9 timmars sömn behöver människor för varje dygn för att kunna fungera optimalt. Så mellan 7 och 9 timmar är rekommendationen idag. Så får vi inte den så är det någonting som bidrar till en sämre hälsa. Veckovilan. I vissa länder har man försökt att tvinga människor att arbeta 7 dagar i veckan. Det är inte sunt på något sätt. Gud sa på 7:e dagen så fullbordade Gud sitt verk. Och han vilade på den 7:e dagen från hela det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den 7:e dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Så om till och med Gud vilade en gång i veckan, vad får du så tro att vi inte behöver det också? Vad är syftet med den här veckovilan? Jo, det är för att vi under plöjningstiden och skördetiden ska ha vilodag. För att vi ska kunna vila. Inte ens om man har för mycket att göra så hade man rätt att arbeta på den här dagen. Gud la det till och med bland de 10 budorden. För att vi skulle förstå allvaret i det här. I andra Mosebok 23:12 så står det att under 6 dagar ska du utföra ditt arbete, men på 7:e dagen ska du vila så att din oxe och din åsna får vila och din slavinnas son och främlingen kan återhämta sig. Så det är syftet. Gud vill att vi ska återhämta oss. Ett av huvudsyftena med att Gud vill ge oss den här vilan är för att vi ska må bra, vi ska kunna återhämta oss. Så jag tycker Gud är hoppfull. Han är en vänlig person som verkligen älskar oss och vill vårt bästa. Semestern. Till och med Jesus och hans lärjungar, de drog sig undan till en öde plats för att vara för sig själva ibland. Så det är nummer 4, stressa av. Nummer 5, bekänn och förlåt. Det var en man som vars hälsa inte alls var bra. Han var sjuk och Jesus satt där i ett hus och det var många människor som trängdes runt honom. Och då behövde hans vänner för att få den här sjuka mannen till Jesus. De öppnade taket och de sänkte ner honom där. Och han ville förstås bli frisk. Men vad Jesus sa först var att han såg deras tro och sa till dem, sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Innan han sa, stig upp, ta din bädd och gå, så sa han att dina synder är förlåtna. Vet ni att skuldkänslor är någonting som kan verkligen suga musten ur en. Det är någonting som verkligen kan få våra liv att inte alls vara friska. Vad är lösningen på det här då? Många försöker lösa sina skuldkänslor genom att ursäkta sina synder. Andra försöker det genom att förneka sina skuldkänslor. Men inget av dessa saker kommer att lösa problemet med skuldkänslor. Psalm 32 och vers 3-5. Här ser vi svaret. Psalm 32, vers 3-5, så skriver David: så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sade, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min synda skuld. Sela. Så David, han bekände sina synder. Och det gav honom frid. Det var lösningen på hans skuldkänslor. Försök inte att sopa dem under mattan och låtsas som att de inte existerar. Utan bekänn dem inför Gud. Och han kommer att ge dig frid i själen. Och det kommer att ge dig hälsa som ingenting annat kan göra. Vi kan också förlåta andra. Andra Korinthierbrevet 2:6-7. Det räcker med den bestraffning som han har fått av de flesta. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Om en person är ledsen över det som de har gjort, förlåt dem för det. Det är någonting som kommer hjälpa dem att må bättre också. Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. Glatt hjärta ger mod, ger god läkedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Så vi ser den här kopplingen till själslig frid, eller andlig frid, och hälsa, fysisk hälsa också. Jesus säger, förlåt oss våra skulder, att vi ska be på det här sättet. Förlåt oss våra skulder så som vi också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Jag vill förtydliga en sak om förlåtelse. Förlåtelse innebär inte att hitta något gott karaktärsdrag hos förövaren som gör denne värd att förlåta. Det är inte vad förlåtelsen handlar om. Det handlar inte om att säga att det som den personen har gjort är okej och minimera betydelsen av skadan. Det innebär inte heller att förövaren nödvändigtvis slipper konsekvenserna av sitt brott. Det innebär inte att glömma att händelsen har ägt rum heller. Utan vad förlåtelsen handlar om är att befria en person från sin egen fördömelse och att släppa hämndkänslorna och överlåta det till Gud istället. Hämnas inte, säger Paulus, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Förlåtelse innebär en viljehandling. Det innebär att släppa taget om hämndkänslorna. Det innebär att av hjärtat befria förövaren från din egen fördömelse. Och att sluta älta händelsen i ditt sinne. Och att överlämna rättvisan åt Gud. Om vi gör det så kommer vi att få otrolig frid också. För det vet ni, det finns en annan sak som också verkligen stjäl hälsa och kraft och glädje från vårt liv. Och det är bitterhet. Det finns ingenting som så suger energin och kraften ur oss än bitterhet. Och vi har flera texter i Bibeln som vi skulle kunna titta på om det. Bitterhet är någonting som verkligen tar bort vår livsglädje. Om vi kan förlåta så kan vi släppa den personen. Det betyder inte att det är orätt, att inte rättvisan ska upprättas. Det kommer att bli rättvisa. Kanske kommer de straffas om det är något brottsligt de har gjort. Eller i slutändan så finns det en dom som stundar. Där Gud kommer att ordna upp allting. Rättvisan kommer och vi kan lita på det. Men låt oss inte hålla fast vid bitterheten. För den leder till mycket jobbiga saker. Så dessa fem gudomliga hälsoråd är någonting som jag tror kan ge oss energi, glädje och ett fullt och friskt liv. Hur många av er önskar ett fullt och friskt och glädjefullt liv? Jag också. Låt oss ta fasta på de här principerna. Låt oss följa dem. Låt oss förstå att Gud ger dessa saker till oss för vårt bästa. För att vi ska kunna ha den här glädjen. Låt oss be tillsammans. Gode Gud, tack för att du har gett oss ditt ord. Tack för de bud som du har gett oss. Hjälp oss att inte se dem från ett lagiskt perspektiv. Men att se dem från ett glädjefullt perspektiv. Att du i nåd har gett oss dessa råd. För att vi ska kunna vara så friska som möjligt, så starka som möjligt. Att vi ska kunna må så bra som möjligt. Och Fader, jag ber att du ska hjälpa oss om det är någon här som sitter fast i ett beroende. Eller någonting annat. Att du i Jesu namn ska bryta dessa beroenden. Att vi ska kunna få vara fria och leva helt och hållet för dig. I Jesu namn, jag ber. Amen.